och underbart att få se er här ikväll på påskafton. För er som inte var här i eftermiddag så heter jag Marie-Louise Nilsson. Jag fick en liten introduktion här tidigare. Jag är lite så här, kan man... Jag vet inte, jag kände för att jag ville flytta detta, men det gör jag inte. Men jag heter Marie-Louise Nilsson och jag jobbar för Alfa Sverige. Precis, tack. Underbart. Har gjort det de senaste 4 åren. Är otroligt glad för det. Jag har världens bästa jobb. Tidigare så har jag jobbat som präst och pastor i lite olika delar utav landet. Jag kom till tro som 16-åring. Blev inbjuden av min klasskompis till att komma med till kyrkan. Hon är världens sämsta evangelist. Hon är jätteblyg. Och inte jättesocialt kompetent ibland. Hon är väldigt duktig på kontakten. Vi är fortfarande vänner. Så att när jag säger detta så är det någonting som jag också kan säga till henne. Det är inte så att jag står här och snackar skit om henne. Det hade ju varit hemskt så. Men jag är extremt tacksam för att hon bjöd in mig som barn och att jag fick liksom hänga med till kyrkan. Och kanske är du här som har blivit inbjuden här ikväll och bara, var har jag hamnat någonstans? Vad är detta? Jag trodde jag skulle till, jag vet inte, till Coop och sen så blev jag inbjuden hit. Men då är du i en kyrka. Det här är ett jättebra tillfälle att bara titta in kring, vad är det här, varför firar vi påsk och vad är den här Jesus för någonting egentligen? Är han relevant för oss idag? Det är jättebra. Så du kan bara slappna av. Det är ingen som kommer hoppa på dig. Du kan bara vara dig själv. Så att bara, vi är jätteglada att du är här ikväll. Så kan man säga. Och är du här som har funnits här tidigare så kan du också slappna av. Så, och känna dig som hemma. Så. Annars till vardags så bor jag i Göteborg tillsammans med min man Per. Sen... Ja, jag har bott ihop med honom i många, många år. Vi har varit gifta i väldigt många år kan jag säga. Det är nästan, det är lite pinsamt, men det är över 20, 22 år. Så. Och vi, ja precis. Och nej, vi gifte oss inte när jag var 13, utan jag är gammal. Så. Och har 3 barn, varav den äldsta blir 18 om några veckor. Och håller på att övningsköra, så be för oss, så kan man säga med det. Alfa, vi har, innan jag går in i predikan så vill jag bara säga, vi har en stor vision för det här landet. Det är inte någonting som vi upplever att vi bara har tagit oss själva, utan vi upplever att det är någonting som Gud har lagt på våra hjärtan. Och det är att vi vill se så många som möjligt ha fått möjligheten att upptäcka Jesus och att få ta del av evangeliet till påskdagen. Om 9 år, nämligen 2033, då firar vi 2000 år sedan Jesus uppstod. Jag vet att man kan räkna på lite olika sätt, men de flesta är överens om att det är 2000 år sedan han uppstod. Och det kommer ju bara de utav oss som faktiskt har mött den levande Jesus, den levande Kristus, att fira. Och vi vill se så många som möjligt i vårt land vara med oss. Och vi har bara satt en vision utifrån att vi vill se en alfakurs. Det kan vara... Det finns många jättebra initiativ i vårt land och vi uppmuntrar all form av evangelisation och att dela tro. Men vi vill se en alfakurs i 290 kommuner. Vi vill se att alla i vårt land faktiskt blir inbjudna till en alfakurs. Och vi vill också utifrån det så tror vi att om det är så att alla blir inbjudna till 2033 i vårt land, så tror vi att 1 miljon ska kunna gått en alfa och kunnat få höra och fått möjlighet att ta emot Guds kärlek, erfara den heliga ande. Och den här visionen är alldeles för stor för en organisation. Den är alldeles för stor för en kyrka. Den är alldeles för stor för ett samfund. Det här är någonting som vi behöver stå tillsammans med. Och jag bara utmanar er, Come on Hope Church. Hur många av de 1 miljonen kommer ni att vara med och ta del av? Okej? Okay? Ja. Jag finns efter gudstjänsten, så finns jag där ute och då får du gärna prata med mig om hur du kan bli en del av den här visionen och få se den liksom förverkligas. Så. Men nu så ska vi gå in på kvällens predikan. Fullständig seger. Jesus lever, fullständig seger. Det har jag satt som tema för den här predikan. Jag har många dåliga egenskaper. En av dem är att jag är extremt tävlingsinriktad. Jag bara outar det. Jag går på gymmet. Jag tror att många av er anade detta. Nej, det syns inte, för det döljs under ett lager utav småkakor. Jag älskar småkakor, hallongrottor, finska pinnar, allt, alltså toska, kom igen. Älskar det så. Men jag går på gymmet och går där och tränar tillsammans med min son då, min äldsta, och han är 18. Han har liksom biceps och triceps och allt annat så här, för att han är liksom, han är längre än mig och mycket biffigare. Så. Men där jag just nu håller på att bara, jag är så tävlingsinriktad, för jag bara tänker, jag ska komma upp i hans bänkpress också. Come on, liksom där. Så där, det ger sig. Men jag kan vara lite så här, om jag går själv och tränar på gymmet, så sätter jag mig ofta, alltså så går man runt på de här olika maskinerna. Jag vet inte om du har varit på ett gym någon gång. Men man går in på olika, liksom, sätter sig på olika maskiner, och då är det ibland så att det har varit någon som ser mycket starkare ut än vad jag är tidigare innan mig, och som har lagt på liksom lite vikt och så, då är det något så, det är fel i huvudet på den här människan, alltså på mig, därför att då sätter jag mig och så bara tänker, jag ska klara vad han klarade här innan, och kommer ofta där att jag sätter mig och så bara ingenting alls överhuvudtaget. Alltså det finns olika segrar, och olika segrar betyder olika mycket. Ett riktigt lågvattenmärke för mig, där jag bara insåg att jag har problem och behöver hjälp, det är när jag sitter och spelar då med Gabriel, när han är 4 år, och jag vinner över honom på Bamse Memory. Varpå jag bara, ja! Ja! Liksom så här. Och han bara faller i gråt. Och gråter och är jätteledsen. Medan jag kan inte hålla mig. Jag bara går segerdans runt omkring. Hans lilla syster är 2 år gammal och bara tittar upp och liksom börjar också gråta. För hon tänker, vad är det som händer? Och jag bara känner, det här är ett lågvattenmärke i mitt liv. Jag blir överlycklig över att jag vinner. Och över en 4-åring i Bamse Memory. Och liksom går ut med fullständigt. Ständigt så här, seger, seger, seger. Och får min 4-åring att börja gråta. Vad är det för fel på mig? Vad är det för fel på mig? Apropå det här med segrar. Det finns olika segrar som betyder olika mycket. Jag vet att för en del av er äldre så återgår ni hela tiden till, vad var det? VM 94. Ja. Yes, och det är en viss kategori, det är en viss åldersgrupp där det verkade som om vi lyckades ganska väl i fotboll. Brons, jo jag vet brons. Och det är... ja, men den segern, den var då, Mattias. Det går inte så jättebra alltid nu. Vi firar olika segrar, men det finns en seger. Det finns en seger som har påverkat den här mänskligheten och som kan påverka den här mänskligheten. Som har betydelse för inte bara en 4-åring eller en föräldraledig mamma som är hemma liksom och jag måste vinna över någonting. Eller att ta någon, en viss vikt på gymmet. Utan den här segern påverkar allting, påverkar varje folkslag, varje generation, varje nation. Alla, genom alla tider. Det är nämligen Jesus seger på korset. När han ger sitt liv för dig och mig. Men inte bara det. För hade han bara gett sitt liv för oss. Hade han bara dött en död på korset. Så hade det varit ganska makabert bara. En makaber död. Och det finns det många som just nu i den här stunden. Också dör makabra dödar. Och som är fruktansvärt. Men det som skiljer, det är att Jesus inte bara dog, utan att han uppstod igen. Och utifrån det vann en fullständig seger för varje människa på den här jorden. Och därför är den segern mycket viktigare än alla andra liksom, segrar utifrån VM 94 och allting annat. Allting annat. Finns en seger, Jesus seger. Den fullständiga segern. Den fullständiga segern. Vi kan läsa om denna bland annat i Filipperbrevet 2. Där det står utifrån att han, vem han var, han gjorde sig ödmjuk. Han avklädde sig allting, han sa upp alla sina rättigheter. Vi är ju väldigt noga med våra rättigheter, eller hur? Det här har jag rätt till. Och inte alltid så noga med våra skyldigheter. Men Jesus Kristus som ägde Guds gestalt, avstod ifrån allt, ödmjukade sig till den grad så att han antog en tjänares gestalt. Han avsag sig allt och blev lik oss. Och när han hade gjort det, och när han till det yttre hade blivit människa, så gav han sitt liv på korset för att du och jag och ska kunna komma in i en gemenskap med honom. Och utifrån att han ödmjukade sig så har Gud upphöjt honom över allting, över alla namn, över alla kungar, över alla nationer, över alla makter som finns. Och en dag så ska han komma tillbaka och han ska få fullständig herravälde över den här jorden. Och varje knä ska böjas i himlen, på jorden och under jorden för Jesu namn, vem han är. Fullständig seger. Fullständig seger. Det är om honom som vi predikar. Det är om honom som vi predikar. Så, vem är den här Jesus? Är han så viktig då? Vad är hans egenskaper egentligen? Varför är Jesus så viktig? Varför fokuserar vi så mycket på honom i kyrkan? Jo, därför att om du ska upptäcka vem Gud är, så behöver du titta på vem Jesus är. Det finns mycket andlighet. Det finns mycket liksom, det här kan jag upptäcka mer. Och sök i ditt inre och upptäck något fluff och härligt och så här. Men om du verkligen ska möta Gud, om du ska förstå vem Gud är och vad han har för egenskaper, så handlar det om att titta in på vem är Jesus. Och när Jesus talar om vem han är själv, så säger Jesus så här: jag är livets bröd, säger han. Vilket innebär att varje hunger du har, varje hunger som varje människa på den här jorden har, det som vi längtar efter, vår hunger i vårt inre som vi kanske inte delar med någon annan, det är ingen annan som egentligen vet om den här hungern, den här längtan. Jesus är den som mättar din längtan, din djupaste längtan, din djupaste hunger. Jag är livets bröd, säger Jesus om sig själv. Han säger också om sig själv att den som sonen gör fri är verkligen fri. Att hans namn är frihet. Det är vem Jesus är. Hans namn är frihet. Och han, när vi tar emot honom och säger att jag vill att du ska vara herre i mitt liv, så handlar det inte om att jag måste ge upp allt. Nu ska jag bara gå i någon form av ledband här. Utan det handlar om att verkligen bli fri. Bli den som Gud har kallat dig till att vara. Den som sonen gör fri är verkligen fri. Och det finns många människor i vårt land, i min närhet, i din närhet också, som är bundna. Och vi kan uppleva oss bundna också. Bundna under ett hett temperament. Bundna under droger. Bundna under bitterhet. Men Jesus, han har kallat dig till frihet. Och den som sonen gör fri är verkligen fri. Att bli den människa som Gud faktiskt har skapat dig till. Jesus säger: jag är världens ljus. Den som tror på mig och som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Vi behöver vara människor som följer Jesus och som predikar ljus. Den här världen är så mörk på så många sätt. Men vi är kallade att vandra i ljuset. Och han är världens ljus. Att följa honom. Han säger om sig själv att han är vägen, sanningen och livet. Han är inte en av vägarna. Han är inte en av sanningarna. Han är inte en av liksom livet. Utan han är vägen. Han är sanningen. Han är livet. Att följa honom. Det han säger också. Det här är bara ett evangelium. Till varje människa som lever just nu. Nämligen han säger också: kom till mig alla ni som är tyngda utav bördor. Och jag ska skänka er vila. Vi bär alla bördor på ett eller annat sätt. Men Jesus är den som kommer och bär din börda tillsammans med dig. Och han vill inte lägga ytterligare på dig. Utan han vill skänka dig vila. Han är något som är så helt otroligt, som är svårt för oss att få ihop, nämligen att han är både nåd och sanning. Han är både nåd och sanning. Så han kommer till dig och han kommer och fyller dig med sin nåd. Och han säger till dig: jag ser dig, jag älskar dig. Och jag har gett mitt liv för dig. Och jag vill att du ska få bada i nåden. Inte en gång utan varje dag. Och så är han också sanning. Han säger också att jag ser dig. Jag vet vad du brottas med. Jag vet vad du kämpar med. Och jag är den som säger sanningen om ditt liv. Jag är också den som har sista ordet om ditt liv. Det har inte dina föräldrar. Det har inte dina omständigheter. Det har inte dina grannar. Utan det är jag. Han är sanningen. Det är vem Jesus är. Han säger också om sig själv att den som har sett mig har sett fadern. Han är den som kommer till krökta ryggar för att upprätta det. Han är den som kommer och vill befria dig och hela dig och läka dig från din skam, från din skuld och räta dig upp. Det är många, och jag kan komma in i det jag med, men vi går med krökta ryggar. Och vi ser ner på oss själva, vi ser ner mot det som är precis framför oss. Och så är det som om Jesus han vill komma och säga till oss just nu, att bara res dig upp. Räta på dig. Se vad som ligger framför. Jag vill se dig i ögonen. Jag vill inte se dig nedkrökt. Utan jag vill se dig i ögonen. Och jag kallar dig vid namn. Jesu liv levdes i fullständig kärlek. Allt det han sa var liksom bara total vishet igenom allt. Det han sa var också någonting, inte bara att han sa det och sen så levde han på ett annat sätt. Ni vet. Man säger en sak och sen blev det någonting annat. Utan han sa en sak och han levde precis det han sa också. Han levde ut att han var nåd och sanning. Han levde ut att han var världens ljus. Han levde ut att den som kommer till honom och han får göra fri är fullständigt fri. Han levde i den friheten. Men han bekräftar detta, vem han är, genom sin uppståndelse. Och därför är uppståndelsen något så enormt viktig och en sån segerdag för oss att bara fira egentligen varje dag, inte bara påskdagen. Och uppståndelsen, att han har uppstått, bevisen håller, för du kanske är här inne och bara, men alltså, kan det verkligen vara på riktigt? Ja, men det håller. Det håller därför man hittade ingen kropp. Det håller därför att när ryktet började spridas liksom, de, utifrån att han har uppstått, vi hittar inte, så hade de bara kunnat säga, men här är kroppen. Varsågoda. Han har inte uppstått. Men det kom aldrig. Det som också var att det blev en total förändring och förvandling bland 12 mesiga och rädda män. Plus kvinnor som också var mesiga och rädda. Och utifrån detta, den här förändringen, den här förvandlingen gjorde att personer som stängde in sig i ett litet utrymme på typ en vind och var så här, vi låser dörren, vi vågar inte göra någonting. Han som vi har följt i 3 år, han dog nu och nu är de antagligen ute efter oss. Och vad händer? Vi inte göra någonting, vi låser dörrarna och så vidare. Men det som sker med dem, rädda personerna, det är att bara några veckor senare så står de och predikar för tusentals människor. Utifrån det så skedde att de gick vidare och delade om att Jesus Kristus var den han sa han var och att han lever idag, att han uppstod, att liksom cellernas förruttnelse vände och han blev till liv igen. Och man fortsatte att predika detta och man predikade ut från Jerusalem, från Judén och bara ända ut till jordens yttersta, ända ut till Vetlanda. Liksom, kom det budskapet. Man vittnade om det, man fortsatte och där skedde en enorm förändring och en förvandling. Och den förändringen och förvandlingen, hur var den möjlig? Jo, utifrån att de upptäckte att Jesus hade vunnit den fullständiga segern. Och vi ska gå till en utav de här som upptäckte att Jesus hade verkligen vunnit den här fullständiga segern. I Johannes 20 så får vi möta en person som var rädd, som var förtvivlad, som hade följt Jesus under 3 års tid. Och jag tror att hon hade upplevt att det här var den enda mannen under hela hennes liv som hade sett på henne med respekt, som hade sett på henne och upprättat henne, som hade helat henne och som hade befriat henne ifrån mörkrets makt. Men så är han dödad. Och för henne som hade fått smaka på friheten, så är jag helt övertygad om att hon tänkte att hennes liv var över. Så hon tänker att det enda jag kan göra egentligen, det är att gå till hans grav och visa min respekt för hans döda kropp. Och det som händer är att Maria, det står så här i Johannes 20:1, tidigt på morgonen efter sabbaten, alltså i morgonbitti, tidigt. Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och så hämtade hon Simon Petrus och den andra lärjungen. De har en diskussion och nej, de har flyttat bort. Vi vet inte var de har lagt honom. Petrus tittar in i graven. Han ser inte honom där. Och han ser att det finns lite linnedukar och bindlar ligga kvar. Och utifrån det så står det att han såg och han trodde i vers 8. För ännu hade de inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Men lärjungarna gick sedan hem igen. Men det som vi möter här är Maria som tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, så kom Maria från Magdala ut till graven. Medan det ännu var mörkt. I mörkret söker hon Jesus. Jag tror att det inte bara var mörkt runt omkring henne. Jag tror att det var mörkt i hennes liv också. Jag tror att det var en total katastrof. Och den enda platsen hon kunde gå till, det var till graven. Och när hon står där i mörkret, så tror jag det är en stark påminnelse till oss också att Jesus Kristus också har varit i mörkret. Idag är det påskafton. Gud är död. Jesus är död. Det är inte så att han dör en skendöd. Att han ligger och väntar på att ja, sover. Utan han är död. Han är död. Det finns inga hjärtslag. Det finns ingenting. Men Jesus Kristus, Guds son, han har varit i mörkret. Han har varit i döden. För att det ska inte finnas en enda plats som är så mörk i ditt liv att inte Jesus först har varit där. Du kommer inte behöva gå igenom någonting som har varit så mörkt att inte Jesus har varit där innan. Och många av oss lever i mörkret. Antingen så är det så att vi just nu befinner oss i en mörk period. Eller så är det så att vi har kommit ur en mörk period. Eller så är det så att vi är på väg in i en mörk period. För så här ser våra liv ut. Vi lever i den här världen. Svåra saker drabbar oss. Så är det inte så att du bara är 5 år och din mamma har curlat dig genom livet hittills, så har du mött på mörker på något sätt i ditt liv. Antingen att du är i det just nu, på väg in i det, eller är på väg ut ur det, har varit där. Har varit där. Maria är där. Men det står i vers 11 så här. Hon stod och grät utanför graven. Och gråtande lutar hon sig in. Och när hon gör det så får hon se 2 änglar vara där. Och där Jesu kropp har legat. En vid huvudet och en vid fötterna. Och de säger, varför gråter du kvinna? Och hon svarar, de har flyttat bort min herre. Jag vet inte var de har lagt honom. Och när hon hade sagt det så vände hon sig om och såg att Jesus stod där. Men hon förstod inte att det var han. Bara stoppa där. Maria, hon står kvar. De andra lärjungarna, de såg att stenen var borta. De såg att bindlarna var där. Och då står att de såg och trodde. Men Maria gör inte det. Utan hon står kvar vid graven. Hon står kvar vid det som har varit dött. Hon står kvar vid monumentet. Hon står kvar vid smärtan. Hon står kvar vid smärtan. Och jag personligen ser i mitt liv att det har varit perioder i mitt liv, situationer i mitt liv. Att istället för att se och tro så har jag stått kvar vid graven. Jag står kvar vid det som var dött. Jag står kvar vid det som inte ger något liv. Men jag har inte haft förmågan, jag har inte haft viljan att faktiskt lämna det. Och ibland så är det saker i våra liv där vi står kvar och vi håller fast vid någonting som vi vet att vi egentligen borde lämna. Som inte ger något liv. Vi vet att det är dött. Vi vet att det tillhör det förflutna. Men vi står ändå kvar där. Och jag tror att det är till några här inne ikväll. Där du har stått kvar vid någonting alldeles för länge. Och du vet att det är dött. Du vet att det inte ger liv. Men du kan på något sätt inte bryta med det. För ungefär 2 år sedan så fick jag möta en kvinna som berättade detta vittnesbördet. De hade en alfa. Och på den här alfa-kursen så satt de ungefär vid första, ja, de satt vid första tillfället, första veckan, och så gick de en runda och så bara, hur har du hamnat här? Och om Gud finns, vad tror du då om honom? Och så gick man lite runda och så en kvinna säger så här, jag tror att Gud är en katt. Och på alfa så finns det inga dumma frågor och man ifrågasätter inte, så att den här duktiga alfaledaren bara sa så här, intressant, en katt. Ja. Berätta mer. Den här kvinnan kom tillbaka gång 2, gång 3, gång 4. Och någonstans in gång 4, gång 5 så hade hon fått så mycket trygghet och upplevde att ja, men det är verkligen okej att säga och dela. Och där någonstans så började hon berätta sin livsstory. Och berättade hur hon hade vuxit upp i ett dysfunktionellt hem. Och hur de som egentligen skulle skapa trygghet för henne var de som svek henne mest. Och hur hon hade blivit utnyttjad på alla tänkbara sätt genom sitt liv och genom sin uppväxt. Och det var mycket våld på alla tänkbara sätt. Och den enda i hennes familj och i hennes hus som hade varit snäll mot henne var katten. Det var katten. Och hon fick genom alfa, hon fick ta emot den heliga ande, hon fick bli helad, hon fick bli upprättad, hon fick bryta med sitt förflutna. Idag är hon, finns hon med som alfaledare, hon är helad, hon är glad, hon mår väl. Men det är så många av oss, det finns så många här i vår omgivning som håller fast vid det förflutna. Vi är fast vid graven, vi är fast vid det som har varit. I bitterhet, i oförlåtenhet och kan liksom inte ta oss ur därifrån. Men Jesus, han vill komma och han vill kalla dig vid namn. Och han vill dra dig bort ifrån graven för att säga att han har uppstått. Så håll inte fast vid det som är dött, utan kom till livet, kom till livet. För när Maria är där så kommer Jesus till henne. Men Maria fattar inte att det är han. Hon är bara så här, hon tror att det är trädgårdsvaktmästaren. Och om du vet vad du har lagt, alltså var han är någonstans, kan du snälla säga mig, var är han? Var är han? Och så många gånger också när jag ser tillbaka på mitt liv så ser jag Guds trofasthet. Jag ser hur han har varit där. Hur han har varit där genom smärtsamma perioder. Hur han har varit där när jag tyckte att allting är mörkt. När han har varit där när jag bara säger att jag kan inte se längre framför mig än bara precis nästa steg. Men jag kan se i efterhand att han har varit med. Och det är som att jag har varit precis som Maria. Att bara, Jesus, du är här, ja? Ja, fast jag tror att du är någon annan. Eller är det du? Jag känner inte igen honom. Och finns det perioder, jag tror att det finns människor här ikväll som bara säger, Jesus är med dig. Han vill bara hälsa dig. Han är där mitt ibland. Du kanske inte känner igen honom just nu. Du kanske inte ens ser honom. Och du är liksom bara frågar. Det är så mycket frågor. Men han är där. Och du kommer se i efterhand att han har varit trofast varje sekund, varje minut, varje dag, varje år. Så har han varit trofast. Han sviker aldrig dig. Han ger aldrig upp på dig. Hans kärlek tar aldrig någonsin slut. För det som händer, det är att Maria, hon bara ställer, vet du var han är någonstans? Och så säger Jesus det som fullständigt förändrar Marias situation. Han säger Maria. Han säger hennes namn. Och genast förstår hon att det är Jesus. Han kallar henne vid namn. Han ger inga långa utläggningar. Han rabblar inte trosbekännelsen. Han säger inte det är jag, var hälsad Maria och så vidare. Utan han säger bara hennes namn. Och när hon hör den rösten så vet hon och känner igen att det är han som har älskat mig i en evighet. Och som känner mig utan och innan. Det är han, jag känner igen hans röst. Och jag vet att Jesus är här just nu. Och han vill säga ditt namn. Han kallar dig vid namn. Och ibland så vi kan komplicera det så mycket. Och vi behöver svar på det. Och vi ska veta det. Och jag ska gå igenom fullständig seger i det här. Och sen ska det här komma. Och sen ska detta. Och sen så vill jag ha en genomgång med det här. Och sen är det här. När det egentligen är det enda vi längtar efter. Det är att få ett personligt tilltal. Där han säger vårt namn. Och Jesus, han vill gå igenom bänkraderna och han vill kalla dig vid namn. Ett färskt tilltal där han säger ditt namn. Och då förstår Maria. Och när Jesus han säger hennes namn så vet hon att det här är inte någon vishetslärare som säger detta. Det här är inte någon religionsinstiftare. Det här är inte någon som är död. Det här är inte någonting jag bara hörde i det förgångna. Utan hon vet, hon förstår, hon känner, hon anar genom hela sin kropp att det här är Jesus Kristus som var död och som nu lever igen. Han som är den som kan verkligen skapa en enhet med det som skiljer oss ifrån Gud. Han är den som har bara besegrat all mörker, all bitterhet, all skam, allt högmod som vi bär på, all likgiltighet, all vilsenhet, all meningslöshet, all förtvivlan, all till och med döden. Maria bara vet det är han och han lever idag. Han lever idag. Så vi firar inte något moment eller från fornstora dagar. Vi firar en högst levande herre som har bara gett en fullständig seger genom allt. Och utifrån detta så säger Jesus så här, vers 17. Nu kan du gå till mina bröder och du kan säga till dem att jag stiger upp till min fader och er fader. Och jag tror att ibland så anar vi vet inte hur stort det är att den helige guden, när Maria hör detta, Israels gud, den helige guden, som det krävdes enorma mängder utav lamm, utav nötkreativ för att överhuvudtaget bara komma nära. Det krävdes ett ständigt offer. Ett ständigt offer för att komma nära den helige guden. Och så kommer se Guds lam som tar bort tag av världens synd. Och när vi får ta emot honom så är det så stort att Jesus till och med säger att nu går jag till min fader, den helige guden, som också är er fader. Ni får en ny identitet genom mig. Bara den lilla bibelversen kan man leva ett helt liv på. Jag går till min fader som också är er fader. Så den identiteten som du hade tidigare är inte längre, utan du har en fader i himlen som älskar dig igenom allt. Den största och mest fullständiga segern. Min Gud och er Gud. Och utifrån detta så går Maria till bröderna och hon talar om för dem vad de har sett. Och hon får bli ett vittne om Jesus utifrån den här fullständiga segern.